Podplay.
I veckans minneslucka.
Nu låter det konstigt. Jag har träffat John Taylor på avstånd.
Det här kändes fruktansvärt dammigt.
Jag ljög att jag inte hade gjort den så mycket. Jag är fan lätt en hundra gånger.
Du spelar ju den varje spelning du kör.
Ja, men då hade jag aldrig fått göra den. Det var, måste skriva svårt, va? Välkomna till minnesluckan med mig, Nicky Borg.
Och så är det jag, Janne Hinnanfors.
Det här är en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Och sen har jag ju mitt band Backyard Babies också, som gör att det blir en hel del djupdykningar helt enkelt i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men innan jag släpper dig lös här nu, Janne, för du ska alldeles strax få öppna veckans minneslucka, så måste jag först bara prata lite grann om de här bränderna i Kalifornien. Mm. För det första är det så fruktansvärt det som händer. Men det som stör mig så jävla mycket idag, det här är bara liksom ett bevis på vart vi är på väg, det är det här med sociala medier och nyhetsrapporteringen. Å ena sidan är det jättebra det att folk kan dela massvis med så här hjälpcentra, liksom att mobilisera sig, kommunicera för att snabbt få hjälp till höger och vänster. Så det lämnar jag därhen. Det jag stör mig på är alla dessa jävla mellanstora nyhetskanaler där man bara tänker på att tjäna pengar, som kablar ut lite modifierade klipp på kändisar som gråter över att deras hus har brunnit ner och så vidare. Nu bara tar jag så här, Tom Hanks står där och är jätteledsen. Så här. Att vara kändis eller att vara en offentlig person eller ha gjort sin förmögenhet eller vad fan som helst idag är fan riktigt jävla jobbigt, för att pöben blir så jävla organiserad i med sociala medier och drevet blir så fruktansvärt. För de här nyhetskanalerna vet att det finns ingenting som triggar den vanligt hårt arbetande jävla svennen än en kändis som har skitmycket pengar som är ledsen för sitt hus som brunnit ner. Du kan köpa ett nytt jävla hus, vad fan gnäller du för?
Ja.
Du vet, ja, exakt.
De har ju fyra andra hus.
Men spelar det någon jävla roll när man har fått kanske sina minnen eller husdjur eller vad fan som helst som har brunnit ner? För att grejen är så här, de är liksom klippta och fipplar med de här klippen för att man vet att folk älskar att hata på rika människor som har hamnat i någon olycka på något sätt. Det där är sen gammalt. Och att utnyttja det då, för att algoritmerna skiter ju fullständigt i om du skriver en positiv eller en negativ kommentar. Och man vet ju också att sånt här genererar hat och irritation. Och mycket riktigt, det är sån jävla kommentarerna, retoriken i kommentarsfältena. Helt vidrigt. När det handlar om förödelse och tragedi ska man ändå lägga fokus på detta. Och vem tjänar pengar på det? Jo, det gör nyhetskanalerna, för de säljer reklam på sina fucking äckliga sociala medier eller vad det nu är, en annan internetsida. Jag är spyfärdig på den här grejen alltså. Det är det värsta jag vet. Och det som var liksom droppen som fick bägaren att rinna över igår, det var när det började dyka upp massa jävla AI-klipp på de här bränderna med lite så här dramatisk musik i bakgrunden och ha så här 8,4 miljoner likes. Men vad fan är det här, tänkte jag, så här, så här brann det väl inte, så väl inte ut. Då är det bara helt AI-gjorda klipp. Som om inte verkligheten vore nog. Alltså att AI modda är liksom klipp från bränderna i Kalifornien för att liksom generera likes och klick för att inte kunna sälja reklam på det. Det är fan vidrigt. Så, rant over.
Ja. Ja, det är mycket. Jag har ju bott där i 2 år, så jag har en massa vänner och sånt som evakuerats och så vidare. Det jag tycker är lite sjukt är att det också går via sociala medierna i och för sig. Massa rykten nu om att det här bränderna startades med vilje. Det är typ regeringen som ligger bakom och vill bränna ner Kalifornien, för att försäkringsbolagen har ju hoppat ifrån precis innan de här bränderna startade. Jada. Så att, ja, jag vet inte.
Jo, men alltså, det spåret gick jag inte ens på. Jag, don't get me started när det gäller den grejen. För jag kan också känna mig rätt konspiratorisk ibland. Och, men om du tar det här med försäkrings... Jag vet inte varför de... vad säger man på svenska? cancelled, drog in brand, alltså ja, försäkringspremier för.
Men Kalifornien har haft wildfires i många år.
Ja, men det var någonting. Det här har ju hänt. För några månader sedan så var det massa försäkringsbolag som drog tillbaks villa brandförsäkringen, bla bla bla. Och så här är ju ett faktum. Skulle försäkringsbolagen betalat ut full försäkring till alla dessa jävla hus som har brunnit ner nu, så hade de kursat varenda jävla försäkringsbolag. Mm. Så vad som, det vet jag inte, jag vill bara lämna det där också. Men absolut, jag menar, vill du gå down that rabbit hole så att säga, så kan du ju googla något som heter Smart LA 2028, tror jag det var, där man konspirerar ihop sig då om att någon har gjort det här med vilje för att liksom håll ögonen på vem som köper den här marken, var det någon som skrev nu när, sen när det är över liksom så här. Och så får du en bra ledtråd vad som kommer hända där. Alltså. Du får lite gåsor där. Alltså. Men det där, vi kan ta det till konspirationspodden.
Sorgligt är det oavsett, tycker jag. För att det är såklart
hemskt. Det var det jag skulle avsluta med. Egentligen, jag har också jättemycket vänner och bekanta som bor där. En del har råkat riktigt illa ut. En del har klarat sig, precis. Och jag känner att det är nästan övermäktigt att ta in även från den här sidan av världen. Alltså. Mm. Fy fan.
Får jag gå till året vi ska snacka om?
Vi ska ha, det blir minnesluckan får en lilla syster som heter Konspirationspodden med Janne och Nicke. Nej, skämt åsido. Yes, Janne, vart ska vi bege oss idag?
Jo, det här året så var det sömmerskorna på statsägda Acers fabrik i Sollefteå som avslutar sin 8 månader långa ockupation av fabriken efter besked att fabriken skulle läggas ner omedelbart. Mul- och klövsjukan upptäcks på Fyn, så Sverige stoppar import av kött från Danmark och den svenska regeringen godkänner tillverkning av stridsflygplanet JAS. IFK Göteborg vinner UEFA-kuppen i fotboll genom att slå Hamburg i SV. Det betyder att de blir första svenska lag att vinna en stor europeisk kuppturnering i fotboll. Och så hade den här filmen premiär.
E.T. Phone Home.
En och kom.
Kom.
E.T. Steven Spielbergs fantastiska film.
Så jävla bra.
Ja, han är lite gullig i det.
Men alltså, det därför Stranger Things är så coolt, för att det har ju liksom samma kuliss som IT, för att vi är ju, ja, fortsätt, förlåt, du ska inte säga vilket år vi är. Nej.
En ny flagglag införs i Sverige. Härvid bestäms också de exakta nyanserna av gult och blått på den svenska flaggan. Och det blir inte längre olagligt att trampa på flaggan, att lägga den på marken eller att ha den uppe dygnet runt. Och ditt största fan, Nicke, Patrik Sjöberg, sätter svensk rekord i höjdhopp med 2,24 meter, endast 17 år ung, får man väl säga. Och en främmande man tar sig ända in i drottning Elisabeths den andra sovrum på Buckingham Palace i London. Han sitter alltså där lugnt och pratar med drottningen ett tag innan han grips, och kritiken blir såklart enorm på den bristande säkerheten runt omkring detta. Rätt sjukt att han kommer ända in i sovrummet. Påminner mig om när Erik Grönvall var här och berättade om hans fan som satt på sängen när han var och turnera. Humorgruppen Galenskaparna och barbershopgruppen After Shave ingår i ett samarbete och bildar därför Galenskaparna och After Shave. CD introduceras i USA och världens mest sålda musikalbum genom tiderna börjar säljas, där bland annat den här låten finns med. Michael Jacksons Thriller,
yes,
började säljas där året. Vi är alltså 1982.
Början på det härliga 80-talet. Världens bästa decennie. Först måste jag bara ställa en fråga till dig som lyssnar. Och till dig också, Janne. Det här med flagga. Mm. Att man inte får ha uppe flaggan till höger, vänster och hit och dit. Så där, det finns en massa olika regler och lagar för det där. Men då undrar jag, gäller det även fasadflaggor? Och får man ha en fasadflagga ifrån ett annat land på sitt hus? För nu är det nämligen så här att jag har en fasadflagga, svensk då, uppe året runt. För jag tycker det är så här, så har man i USA. Man är stolt, man har sin fasadflagga. Mm. På ena sidan av verandan då in till vårt hus. Men sen kom jag på då att ni är ju faktiskt finsk medborgare, så att då köpte jag en finsk fasadflagga till henne i julklapp som vi har uppe på andra sidan varandra. Så nu är en finsk och en svensk fasadflagga som vajar där året runt, dygnet runt. Får man ha det? Två frågor.
Ja, för det här 1982 så var det ju, då får man ha flagga dygnet runt ju.
Ja men alltså numera. På flaggstången då alltså, och då gäller det såklart även fasadflaggor. Så det finns ingen lagregel för det där alltså.
Jag var bättre på flaggor när jag gick när jag gick högvakt, för då var det jag som hissade flaggan där. Just på det. Slottet ju, och en specifik tid, och då, men då fick man inte trampa på den, och man behövde vika den på ett specifikt sätt. Och det här var ju efter 1982, så det finns regler inom i alla fall kungafamiljen som fortfarande har mycket med flaggan att göra.
Så det, men det kan inte komma någon sur granne med nu och dra något för mig och ställa till problem för att jag har en finsk och en svensk fasadflagga uppe dygnet runt.
Det går väl inte ens komma nära ditt hus ändå om man skulle försöka.
Nej, det gör det förvisso inte, men man kan ju skriva till kommunen och anmäla mig för flaggbrott.
Det var ju någon på högvakten nu, på tal om det, som trillade på isen och fick bajonetten. Han skadade sig. Han piercade sig själv på bajonetten när han halkade.
Jag tycker att vi ska sätta tänderna i CD-skivan, bokstavligen talat. Ska vi inte börja med det?
CD:n, jo, den introduceras i USA det här året, ja precis.
Och varför sa jag så? Jo, för kommer du ihåg den här reklamen när CD-skivan kom? Det var en hund då som bet i CD-skivan. Indestructible var den CD-skivan. Det var en bulldozer som körde över CD-skivan. Indestructible. Det var så jävla mycket reklam hur man kunde misshandla CD-skivan, och sen kunde man bara sätta in den och den spelade precis som den var helt ny. Det vet ju alla att det där var fake.
Ja, jag kommer inte ihåg reklamen, men jag kommer ihåg att du har nämnt det här tidigare däremot.
Jag glömmer aldrig min första CD-skiva, och jag tror att jag har berättat det också, att det var User Illusion och farsan hade glömt att köpa CD-spelaren alltså.
Så exakt, så du fick sitta där och inte kunna lyssna på den.
Jag höll i User Illusion ett helt dygn på CD. Men det var ju någonting speciellt. Jag kan tycka så här, det var bättre förr, och det här är inte jättelänge sen, för nu kan man ju inte ens köpa en laptop med en CD någonting liksom. Nya bilar kommer ju inte med CD, men när man brände sina egna CD-skivor, man gjorde liksom så här lite best off alltså, och det här är ju inte superlänge sen. Men det är ju skitroligt att göra bränna CD-skivor.
Ja.
Och dela med sig och dela ut. Nu ska man bara så här dela allt via någon jävla app. Alltså, jag tycker att det var så här, man fysiskt brände en CD-skiva. Här, jag bränt den här till dig. Lyssna på det här. Det fanns lite mer kärlek i det än att bara skicka någon jävla länk med en spellista. Det är så man kommer undan så lätt idag.
Ja, alltså det använder man ju, det började ju redan med mixed tape ju, och kassettbandet när man gav det till en tjej som man var intresserad av. Men det fanns ju även när man brände CD-skiva. Nu däremot, jag har gjort en playlist på Spotify till dig, glad alla hjärtans dag.
Precis, jo men såklart vet jag, och det, jag menar mixtapes, nu backar, så långt behöver vi inte ens backa. Jag menar egentligen, fortfarande var ju kvar hela den känslan med när man brände CD-skivor. Man satt där och finurlade vilken ordning de skulle vara i, och sen så bara tryckte man bränn, och så tog det en liten stund, och sen blev det fel, fick man göra om, man kan köpa en sån här storpack med CD-er alltså. Ja, jag tycker att det är synd att det försvann.
Var det 120 minuter man fick in på en CD? Var inte det
vet jag inte riktigt, men det var i alla fall, det var hela grejen med att engagera sig i det. Då är det bara dra dit, släpp, gör en spellista. Hej, och så, grattis på alla hjärtans dag. Jag älskar dig, så här mycket bryr jag mig om dig. Jag får en spellista.
Min första var ju en CD som jag försökt hitta fortfarande, men jag hittade inte den. Det var ju Nirvanas Unplugged and More. Skitbra var den. Det var absolut första scenen jag hade. Sen var det Jabba Dabba Dance. Det är ju bara en mix av massa jävla konstiga låtar. Och jag minns just en låt. Jag försökte hitta vilken Jabba Dabba Dance det var, för det finns väl 14, 17, 22 stycken eller något sånt. Men jag hittade tyvärr inte vilken exakt det var, men jag kommer ihåg låten. Och jag har hittat, jag letar upp låten. Den är så sjuk, jag har inte hört den här säkert på 20 år nu, mer. Och jag kommer ihåg att, för morsan gifte ju sig med en man som hade en son och en dotter. Så jag fick ju en plastlillebror som var typ 2 år yngre än mig. Och så en plaststora syra som var 3 år äldre än mig. Och hon kommer in, fly förbannad, när vi står och spelar den här samtidigt som morsan gör mat. För vi står ju och sjunger och dansar till det här. Och är alldeles för unga för att veta vad det ens betyder. Men vi lär oss texten, för den är så repetitiv så att det är helt sjukt. Vi ska se om du kommer ihåg den här låten, Nicke. Det är med någon snubbe som heter Mark Need. Där går den hela tiden. Kan du byta det lite?
Vad är det tredje ordet han säger? Tangi.
Låten heter alltså Pussy Pussy, Tiki Tiki, Tangi Tangi, Licky Licky. Världens längsta låtnamn och kanske det konstigaste låtnamnet.
Hade du den här på CD alltså?
Den här fanns på någon mix-CD, jag tror det var Jabba Dabba Dance eller något liknande. Och så stod man i köket och sjöng det här, men var alldeles för ung för att fatta vad det är. Alltså den är ju fruktansvärd.
Nu ska jag låta riktigt gammal och gubbig här, men det är så där låter ju alla låtar på topplistan idag. Ja. Men en annan grej jag tänkte på när CD, alltså för att prata emot mig själv då, det är ju ett jävla otyg det här med de här CD-fodralen och vilken plats det tar och så vidare. Jag har på riktigt, jag tror det är 4 sådana här flyttkartonger. Så här klassiska Shurgard typ flyttkartonger med CD-skivor. Hälften är själva CD-skivan urplockad ur och ligger i någon sån här DJ-fack. Men resten är CD-skivan kvar i liksom. Och jag vet inte vad jag ska göra med det. Jag har inte liksom riktigt mage att kasta alltihopa och samtidigt så att liksom ge sig på att försöka sälja det där. Då får man ju en sån här blocket snubbe efter sig som så här ska ha alla liksom skivorna listade och gärna ska skriva en liten recension på varje skiva också. Vad fan, det kommer ju ta ett år. Och bara, nej, det får ett klumppris här. Och vad ska man ta för det? 2 flyttkartonger CD-skivor. De flesta är ganska dåliga. Bara, här... Jag vet inte.
Ja, det är inte så lätt. Det blir nog bara alltså, slänga. Blir så,
vinylskivor att det är otympligt att ta plats och väger. Det kan man liksom någonstans tugga i sig för det är så jävla nostalgiskt och coolt. Men CD-skivan är liksom inte, den är inte cool i formatet på det sättet. Bara vägen liksom så här. Och, ja, jag vet inte fan.
Om vi ska avsluta CD-diskussionen, saknar du CD-skivan?
Nej, det gör jag inte. Nej. Mer än att jag försöker bara vara nostalgisk här. Alltså, jag gör inte det för att den är som sagt bara otymplig och dum. Liksom. Och sen höll den inte ändå som de lovade hela tiden. Ni vet, så jävla många CD-skivor. Nu kan jag säga så här, jag har faktiskt misshandlat en del. Det värsta som hände när jag DJade, det här har jag fan inte berättat. Mm. När jag fick sambuka i hela CD-fodralet. Det var ju på den tiden såklart när jag drack. Och då skulle vi dricka sambuca och då hade vi ställt upp en hel rad med liksom shots. Lite sådär lagom nära, farligt nära hela mitt CD-fack liksom. Och såklart är det någon som viftar till den här bänken som bara ramlar ner så 4-5 shotglas på sambuca ner i CD-facket. Mitt under när jag står och DJar så att var och varannan CD-skiva var ju helt kladdig av, ja du vet ju sambuca. Ja fy fan. Jag kan säga så här, det skulle de haft i reklamen till, om den står emot sambuca och bara kör in den i stackars CD-spelarna. Det här var faktiskt när jag körde den här klubben på Sturekompaniet. De mådde inte bra de där CD-spelarna. Man provar för att nej, den här var för mycket sambuca. Det bara, nej, hände ingenting. Så att nej, jag saknade CD-skivan på grund av det, fast ändå lite grann. Jag är tudelad i den här frågan helt enkelt.
Som röven. Hem till gården har det blivit dags för. Och som Nicky har sagt massa gånger så är det ju för att vi bor på varsin hästgård. Och det här är egentligen vad har hänt i veckan, Nicky?
Ja. Ja, för mig har det varit, det var ju en sån här fantastisk januaridag med strålande sol, lagom med minusgrader, gnistrande snö och så vidare. Så vi tog faktiskt, jag och några kompisar och våra respektive, och det var lite barn med också, fyrhjulingarna. Det är ju jävligt barnsligt, grabbigt och roligt att vara ett helt gäng som åker fyrhjuling i skogen och på över åkrar och grejer i så här typ djup snö. Fan vad barnslig man blir då alltså. Och liksom sladdar runt där alltså. Och sen vet jag ju själv hur jag är när jag själv är ute till häst eller man går i de här markerna, inte med en fyrhjuling då, hur irriterad man blir på folk som håller på och busar och så, här. Så att jag kände mig liksom jävligt skyldig hela tiden, så att jag gasade på lite grann på de här små skogsvägarna. Men det är jävligt kul, det var en perfekt dag för detta. Och så grillade vi i vårt fina naturreservat där liksom. Det finns lite uppstyrda grillplatser faktiskt,
så att det ska korv med bröd då eller?
Korv med bröd, precis, finska korvar.
Vad är det för någon skillnad på dem?
Ja, men det är när jag brukar köpa dem, min tjej, på Ica. De är lite fetare så här. Och sen så brukar vi då köpa glutenfria korvbröd. Men de är, om jag ska välja, inte jättegoda. Så då kan man bara köra korven också alltså, så här, så att det, ja. Satan har gått.
Alltså.
Ja. Mysigt. det var en nice helg. Och annars är det för mig bara kattlogistik alltså. Tack till alla som hör av sig, både till mig genom minnesluckan eller privat eller personligt, om det går med de här katterna. Det går bra kan jag säga, men det är som sagt en logistisk mardröm på morgonen ibland. Framförallt för att det är kattungar inblandat. Det vet ju alla som har kattungar att de är rätt på, så att säga.
Ja, hur många måste man ha innan man liksom blir stämplad som crazy cat lady?
Ja, men det är ju fast så många som har. Jag tror att cat dad. Jag följer faktiskt en snubbe på Instagram som heter cat daddy. Det låter lite sådär, men han är skitbra.
Ja. Det handlar faktiskt en hel del om djur för mig också den här veckan. För under de här vintermånaderna, så precis utanför våran gård, så har det varit... Jag hade kunnat dra igång och tjäna en jävla massa pengar på att dra dit massa tyskar och köra älgsafari ute på Axbygård. Helt sinnessjukt. Jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Men jag har förstått varför det är så här. Det är alltså runt en 14 stycken älgar som är precis utanför oss, precis vid gården liksom. Svärmor vågar inte gå ut själv längre, hon måste ha med svärfar med bössa, för hon ser inte vart de ligger när det är mörkt. Igår var jag ute med Roggan, hunden, och då var det fullmåne och snö, och då vet du, då ser man ju perfekt. Om du ser de här stora jävla skuggorna på massa älgar som står överallt, det ser helt sjukt ut.
Wow.
Och de är jättenära gården också, så vi fick ta en annan väg den här gången, jag och Roggan, han ska inte hamna i en fight med en sån, vill jag lova. Men det är jävligt häftigt också, för det här är på morgonen och på kvällen varje dag, så det blir uppemot en 15 stycken varje morgon och varje kväll när man är där ute.
Roggan bara, flytta på dig älgjävel, jag är ute och letar svamp.
Här ska jag skita. Vad fan är det? Nej, men det är för att bönderna där har odlat igen nu raps. Så att de trycker bara undan den delen i det snö som finns, och så går det och nafsar på det här gröna bladet. Oh. Så det är liksom ett smörgåsbord till dem där utanför våran gård just nu.
Right. Jag skulle precis fråga varför det är så älgtätt just där. Okay,
och det är för maten. Så att de går ju där och mofsar åt sig. Jag vet i tusan hur glad de här lantbrukarna är, för att de äter ju rätt mycket per älg, så att säga. Så jag vet inte om det kommer bli stora hål nu till våren, när liksom rapsen ska stå och bli asfint runt hela gården, när det blir gult, vet, gula fält.
Jag kan tänka mig att de är ungefär lika glada som på Nickeborg när han kör fyrhjuling över deras jävla odlingar.
Och sen fick jag faktiskt ett sms här från Kicken som jag tänkte läsa upp, för det var lite roligt, se vad du säger om det. Han skickade med en bild också. Håkan Hellström släpper nytt, ren och skär dynamit, ny musik från Håkan Hellström. Så skrev han bara, ta skydd.
Skriv Kicken det till dig, bara så helt apropå.
Ta skydd, ja. Det finns väl knappast någon artist som i alla fall rockvärlden älskar att retas med som Håkan Hellström.
Nej, det är lite märkligt det där hur det har blivit så. Men jag vet inte, det är nog lite oundvikligt alltså, återigen, nu är jag tillbaka till det här. Det blir att någon börjar. Det här skämtet om Håkan Hellström kunde ju stannat i baren till exempel då, förr i tiden, innan sociala medier.
Ja.
Men nu då, i och med att det blir ett drev av miljontals jävlar som vill hoppa på det här Håkan Hellström och göra memes om det här och hit och dit, så blir det ju så stort liksom.
Ja.
Ja. Jag tror det är väl det jag har att säga om den
grejen. Jag vill lämna det där. Det var alltså hem till gården den här veckan. Jag är tillbaka till 1982 och specifikt den 29 mars. Vet du vad som hände då, Nicke?
Det vet jag faktiskt, för att jag är lite nördig när det gäller det här nu.
Det är en platta som släpps, Number of the Beast, med Iron Maiden. Och den här placerade sig på plats nummer 1 på den brittiska albumlistan. Det är ju Bruce Dickinsons debut i Iron Maiden när han tar över efter Paul Di'Anno, som kallades för The Air Raid Siren. Bruce Dickinson.
Ja.
Mm. Sen har man väl kortat ner till The Siren, vet jag att jag har hört nu på senare år i alla fall.
The Siren vet jag bara att han kallades
exakt.
För.
Mm. Och vokalt omfång, nu får du berätta för alla de som inte förstår det här, du som sångare, Nicke, då sägs det att han ska ha 4,25 oktaver. Säger man så? Oktav.
Nej, men det som stack ut om man jämför, utan att bli för liksom teknisk här i det, mellan Paul Di'Anno som är punkiga sång, som jag älskar de två första Maiden-plattorna, men jag vill inte liksom säga att det ena eller andra är bättre än det, så var det ju det att Bruce Dickinson hade en helt annan typ av sång. vilket passade Maiden sound, vilket gjorde Maiden sound på sätt och vis, och vilket gjorde dem till världens största heavy metal band. Falsettsången och skriken, uthålligheten av toner och så vidare. Och faktum är, han har ju pratat ganska mycket om det på senare tid, Bruce Dickinson, att allas röster, manliga rockröster, alltså du själva liksom vad heter det, omfånget, alltså det kortas ju ner, det förminskas hela tiden, du kan inte ta de där ljusa riktigt hela tiden, det trubbas av helt enkelt, men ändå måste man ge Bruce Dickinson att han håller i det fortfarande jävligt bra. Han sa väl själv någon gång att han blev förbannad för att de har lagt Aces High sent i setet, ja. För den är så jävla svår att sjunga, tro fan det går upp där i falsett. Och jag måste säga att jag älskar Bruce Dickinson sång. Det var ju en av de grejerna som man frös på när han klev in där. Han sjöng ett band som heter Samson innan, kommer du ihåg
dem? Ja, exakt. Ja.
Så lyckoträff med Bruce Dickinson måste man ändå säga när det här skedde 1982.
Ja, sen är det många som gillar Paul Diano bättre, för att de är väl lite, de gillar punka liksom.
Jo, men som jag sa, jag tror om man är riktigt Maiden-fan så älskar man båda. Alltså, det var så det började, det var så Iron Maiden lät på de första liksom. Men sen är ju liksom såklart Bruce Dickinson blev ju hela soundet, och framförallt mot lite senare album med Seven Sun, Fear of the Dark, allt det här liksom.
Mm. Och senast jag träffade Bruce Dickinson och frågade honom om just det här liksom, hur han orkar hålla energi, för han springer runt som en jävla virvelvind där på scenerna fortfarande, han är ju över 70 bast liksom. Helt, ja, det, otroligt, ja, det... Och han svarade på det, alltså, för jag frågade liksom hur håller du energin uppe. Han började då dra lite gamla minnen, du får lyssna här.
We used to do ridiculous things when we were in our 20s. I mean, I remember seeing the itinerary, and there was just like 8 shows in a row, 1 day off, 7 shows in a row, 1 day off, 5 shows in a row, 1 day off. And that's when the ambulance picks us up, right? And of course, all that would happen is the performances would get more sloppy, people would get burnt out. And then somebody would go sick, and then you'd cancel a week of shows.
Yeah.
So I said, wouldn't it be better if we just had a more of an even tempo? So you build in some recovery time. And of course, as we've gotten older and the shows have gotten bigger, it's easier to do that. So we now work with Maiden, we work a routine where if we do 2 shows in a row, we have 2 days off.
Det här låter ju jättesmart. Så här skulle man väl gjort från första början. Det finns ju en anledning till att alla börjar knarka och hålla på för att hålla sig vakna.
Han sa så bra grej där, exakt det som hela tiden. Det handlar ju bara om hur stor man är, hur mycket pengar man har och vad man har för möjligheter att göra detta. Ju större vi blev och så här, så kunde man liksom då ta då 2 gigs, 2 day off och så vidare. Alla turnéer jag har varit med och planerat så har det aldrig funnits en liksom i helvetet när man har försökt säga att kan vi ha 2 days off i rad, bara, då går vi ju back. Vi har liksom plockat in gigs på, vi är mellan 2 städer. Turnén är typ redan satt. Så ligger det någon jävla Bochum i Tyskland, inte fan vet jag, som man skulle kunna ta på vägen där. Då klämmer man in ett jävla gig där också för att turnén ska gå 500 spänn plus. Skämt åsido, det är ju absolut, när du är ung och fräk så kan du köra på rätt hårt alltså. Men det är också för publiken alltså, precis, han erkände ju det där. Det är klart att du kan inte hålla, förutom Taylor Swift då, så kan du inte hålla samma nivå på dina gigs om du gör för många i rad alltså. Det är ju tekniskt omöjligt alltså. Och röstmässigt då, det spelar ingen roll hur bra sångare du än är liksom. Det måste vila liksom.
Och lite för att binda ihop det med vår säsongspremiär där vi gick in på 60-talet, snackade en hel del satanism. Det här var ju liksom The Number of the Beast som skapade kontroverser på grund av sitt tema. Mm. Och bibelreferenser finns ju också med på den här plattan. Många religiösa grupper som anklagade bandet då för satanism, vilket bara egentligen ökade albumets popularitet.
Ja, och det är så roligt att vi tog 82 idag, för det är precis det jag pratade om i förra veckan, det här med att det gynnade band liksom att ha det här ryktet om sig. Och jag vet ju, jag kommer ihåg så väl, faktum är att Peace of Mind var första Maiden-plattan jag köpte. Sen köpte jag Number of the Beast typ veckan efter. Så att jag gjorde lite bak och fram där. Men jag vet inte hur många gånger jag satt och liksom lusläste omslagen, och framförallt på Number of the Beast, och försökte hitta nya grejer. Och det här var ju liksom så här då, nu ska jag låta så jävla nostalgisk igen, men långt innan sociala medier, vi hade ett litet community med hårdrockskillar som vi gick i liksom i samma skola och så vidare. Så vi brukade träffas och lyssna på hårdrocksskivor. Och så satt vi och analyserade. Någon hade varit hemma, du, från förra 2-3 dagar sedan så hittade den här grejen. Så satt vi när vi hade våra liksom lyssnarkvällar och analyserade skivomslagen. Vad betyder den där? Du ser att det är en liten jävel som hoppar upp i den där elden där. Det måste menas någonting. För Iron Maiden hade ju en massa små gömda roliga medel. Oftast var det ju bara på skämt. Så det fanns ju liksom ingen liksom var ganska så här spårlösa grejer. Men det var så jävla roligt som fan att sitta och hitta de här grejerna. Och det började väl liksom mycket med Number of the Beast. Och så fortsatte det. Jag älskar den här plattan. Jag håller den som en av, för mig, mest betydelsefulla skivor i min hårdrockskarriär. Utan Number of the Beast hade jag inte blivit en hårdrockare.
Jävlar. I år firar de ju 50 år dessutom. Och kommer till Sverige nu i sommar och kör några gig i Stockholm.
Ja, det är helt sjukt. 2 gigs på Tele2 blir det.
Och då ska de köra de, vad är det, 8-9 första plattorna?
Ja, 7 eller vad det nu blir, precis. Så det blir fokus på dem. Och det kommer bli jävligt bra. Jag hade ju velat se min kära basist i Backyard Babies, Johan. Han såg ju Somewhere in Time-turnén som heter Somewhere on Tour. När fan det var 87 eller vad fan det var. Och det, den hade jag velat se. Det var riktigt häftigt. På tal om att turnera, jag måste bara klämma in en grej, för jag läste också, det var ganska roligt, att världens första konstgjorda hjärta opereras in i en människa i Salt Lake City 1982. Och det här har ingenting med det här hjärtat, den här operationen att göra, men däremot har det med Salt Lake City att göra. För jag har också legat på sjukhus, det var väl inte det här sjukhuset, i Salt Lake City. Och det har Dregen också. Ja. Jag vet inte fan vad jag hade gjort riktigt. Jag var där med min turnéledare, hade skadat mig. Men Dregen hade redan på den tiden, så var han och slog näven i olika saker och ting och fuckade upp sina fingrar. Det var mitt under en USA-turné. För vi på tal om budget då, vi hade fått tränga ihop oss 3 band i en turnébuss på en USA-turné. Och då fanns det inte tillräckligt med bunkrar. För det första så fick vi ta en sån här buss som normalt sett de hyrde ut till NHL-lagen. För det skulle vara så jävla många bunkrar. Man kunde fälla ner bunkrar och ta mig fan i köket precis överallt. Så det låg ju folk och sov precis överallt i den här bussen. Och vaknade jag någon gång och slog huvudet i en bunker och blev så jävla arg och drämde näven rakt upp i bunkern ovanför honom och fick en spricka i lillfingret och någonting. Och jag hade gjort någon liknande grej. Så det var ju bara, jag och Dregen sitter på akuten på ett sjukhus i Salt Lake City. Så jag ska säga att det där, varje gång jag dyker på Salt Lake City, var jag en läsare, så tänker jag alltid på att där har man inga roliga minnen där.
Alltså det låter ju som Dregen skulle behöva såna här som man ser samlar på i olika tv-spel, så här såna här gauntlets av metall så att han inte kan förstöra sina fingrar helt enkelt när han inte spelar.
Ja, som gitarrist är det ju ej att rekommendera att slå näven i väggar och tak.
Och vidare till årets låt då, där vi har gått igenom alla låtar från det här året. Och ja, det är väl bara att fortsätta på hyllningarna med plattan vi har pratat om en hel del redan, nämligen Number of the Beast. För det är där jag har hittat just årets låt. Det finns ju en hel del låtar däremot.
Det är ju spännande, för att vilken har du valt?
Exakt, vi lyssnar in helt enkelt. Ja, vilken var det?
Hallowed be thy name.
Ja.
Det är ju så jävla bra det här alltså. Jag får gåshud. Och du vet, den här låten har man ju hört 1000 miljoner gånger. Men ändå så här, när vi sitter nu med bra lurar här. Fan vad bra det är alltså.
Ja, det ska sägas, det är svårt att göra den här rättvisa på 30 sekunder. För att det är ju lite som samma sak med egentligen Bohemian Rhapsody med Queen. Att hela låten måste man nästan höra, för att det är så många olika grejer som händer i låten som är annorlunda.
Men just
från...
i Hallowed Be Thy Name så hör man faktiskt här hela den här liksom intro, hur sången är, hur jävla bra sångaren är, Bruce Dickinson. Och här kommer en liten rolig twist på det där. Jag gjorde ju ett tv-program under pandemiåret där som heter Stjärnornas stjärna, tillsammans med bland annat musikalstjärnan David Lindgren. Mm. Vet vem det är. Och då var ju då skulle man ta sig an olika genrer och så skulle man sjunga dem och så vidare, coverlåtar. Och jag tänkte att det var ju perfekt, vi skulle börja med hårdrock, där kommer jag ju vinna direkt. Ja. Men du vet, jävla David Lindgren, du vet, han är så jävla bra sångare och du vet, han kan precis allting liksom. Jag vet inte, var det någon som såg det här programmet så när han sjöng opera så var det bara, okej, det kunde han också, fan. Men då valde han ju faktiskt Hallowed Be Thy Name som han gjorde i öppningsprogrammet. Men då får man säga vad man vill om tv och det hela spektaklet. Men vi gick igenom här hur jävla teknisk Bruce Dickinsons sång är. Och hur svårt det är, även för liksom en superskolad artist, att sjunga så som Bruce Dickinson sjunger.
Mm.
Så han är, liksom inte bara, han är inte bara en frän, den här falsetthålax, utan han är så tekniskt, det är väldigt avancerat. Och någonstans är det väl det därför fans älskar Iron Maiden så jävla mycket. Och framförallt med den här då debuten.
Vad var det du körde i första avsnittet där med order? Var det Poison eller?
Every Rose. Ja, säkert kort. Ja. Hängslen och livren va? Direkt. Nej, jag ljög att jag inte hade gjort den så mycket. Jag är fan lite en hundra
gånger. Du spelade ju den varje spelning du körde.
Ja, men då hade jag aldrig fått göra den. Det ska ju vara svårt va? Jag bara, det där, jag ska ta mig an den här. Alltså. Den verkar klurig.
Ja, det blir min årets låt. Hela plattan kan jag säga. Jag har sålt över 20 miljoner exemplar världen över. Mm. Ja, magiskt. Vad har du valt?
Jag har valt en låt ifrån Duran Durans andra platta som heter Rio. Och jag har ju berättat om det förut här i podden. Att jag var ju innan jag blev hårdrakare då, så var jag ju ett riktigt jävla popsnöre. Och Duran Duran var faktiskt mitt favoritband. Jag samlade på Duran Duran, läste på honom här och satt och frossade i vad det här bandet höll på med. Jag tyckte de var skitcoola. För de är fortfarande, måste säga, ett av de coolaste popbanden ifrån 80-talet. Duran Duran. Simon Le Bon, John Taylor, Andy Taylor, Roger Taylor och Nick Rhodes. Och den här andra plattan, Rio, som jag förut måste bara flika in en grej, är coolt. Om man tittar på hur man släppte skivor på det här 80-talet. Debuten med Girls on Film och det här kom 81. Rio, andra plattan, kom 82. Seven and the Ragged Tiger, tredje plattan, kom 83. Så var en platta per år. Fast snacka om att vara produktiv. Jag tror inte ens att det var så att man hade massa låtar över, utan man bara skrev nya låtar. Skivbolagen hade ju ett helt annat tänk hur man skulle lansera. Nu har vi en hit här, nu gäller en ny platta till ut. Alltså idag är det helt jävla otänkbart att en artist skulle släppa tre plattor i rad, alltså varje år.
Ja, men de behövde ju andra sidan inte sitta och kolla på de här AI-sociala medierna på bränder och annat. Så att de hade ju faktiskt tid att sitta och göra plattor.
Exakt. Fy fan. Det är så roligt att göra den här podden, måste jag säga till dig, Janne, för att det är, man blir påminn om det här. Helt fantastiskt. Produktiviteten fullkomligt sprudlade 1982 då Duran Duran släppte som sagt sin andra platta. Och ifrån den plattan har jag valt en riktigt cool låt som heter Hungry Like the Wolf. Och det är här tycker jag Duran Duran är som kanske absolut bäst. Du skrattar. Produktionen är magisk. Det är 80-tal.
Det här blir första gången i minnesluckans historia, tror jag, där jag kommer dissa en årets låt. Jag vet fan, det här kändes fruktansvärt dammigt.
För att fortsätta lite på den tekniska termen, om du lyssnar på minnesluckan och är basist, så får du säkert lite extra gåsut precis som jag. För att John Taylor hans sätt att spela bas på de här 80-talsproduktionerna är väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså jävligt bra bas är det. Det är ju funkigt och poppigt och väldigt 80-tal så här, va. Men han, nutid, på tal om sociala medier, så kan man följa John Taylor där han går igenom alla de här gamla Duran Duran-låtarna och spelar bas hur riktigt. Och det är fan mig inte någon jävla utan jävla downstroke. Det är fan avancerad bas. Jävligt bra. Jag träffat John Taylor nu låter det konstigt, jag har träffat John Taylor på avstånd. Och jag fortfarande idag än grämer mig över att jag inte hade mod nog att gå fram och säga så här: fy fan vad du är cool, jag bara älskar Duran Duran. Men jag trodde att han skulle tro att jag drev med honom, så jag vågade inte riktigt göra det. Vi var på Viper Room.
I
Los Angeles. Och han hade ju, han var ju en del av Neurotic Outsiders, ett band med Duff McKagan, Matt Sorum, Steve Jones och John Taylor. Steve Jones från Sex Pistols, Duff och Matt från Guns N' Roses och John Taylor. Duff spelar väl gitarr. Skitcoolt band, Neurotic Outsiders, släppte en platta. De hade gjort ett gig. Det var ju då när Duff McKagan sparkade in dörren och jag och Regen stod på toaletten på Viper Room där och bara, nu får ni fan ge er. Alltså, vi fattade inte att det var bara så här, vi kunde se både över och under. Han var ju så lång, Duff McKagan, så han bara, sluta nu, jag vet ju vad ni håller på med inne. Ja. Då var ju i alla fall John Taylor såklart där också, men det blev aldrig så att jag gick fram och pratade med honom. Men jag i alla fall var i samma rum som John Taylor. Den jag mötte Lasse-historien är bra.
Jag tänkte,
det är jävla på.
Jag har inget lyssnarberättelse, eller jag har ingen, men nu är vi framme vid det i alla fall. Och det där ljudet betyder då att vi har fått in en berättelse från våra lyssnare. Och vill du också skicka in berättelse, så gör du det genom att maila mig eller Nicke. Eller lättast är väl egentligen att skriva via Minnesluckans sociala medier. Gå in där på Instagram och skriva.
Ja, jag skulle säga tvärtom, maila istället, för att jag tycker att det försvinner så snabbt på sociala medier. Men du kan göra hur du vill. Nicka@rockklassiker.se eller Janne@rockklassiker.se. Och vräk på här nu alltså, för vi garvar så jävla högt åt vissa historier. Alltså, vi kan inte ta med alla såklart. Men här kommer en klassisk finlandsfärja historia från Christian Kempe, som kommer ifrån Oskarshamn. Rolig sak som hände när jag och min bror var på Finlandsresa för många år sedan. Vi var cirka 10 stycken som åkte och ett gäng skulle till bastun. Vi var där i kanske 4 timmar, men min bror var på rummet och festade med en kompis. Och sen beslöt de sig att de skulle till bastun, men de kom aldrig. För när jag mötte min bror så sa han: vad fan är ni någonstans? Vi har letat efter er jävla bastu hur länge som helst. Enda vi hittar är sauna. Så då har vi gått runt här. Ja, och så här, sluta historien att det där blev ett lyckligt slut. De kunde återförenas i saunan. Men det här är ganska roligt, att vara på Finlands resa och bomma att sauna betyder bastu om man vill basta. Det måste nästan vara rekord där, Christian, tror jag alltså. Vad säger du? Har du badat sauna?
Ja, det har jag verkligen gjort massa gånger. Och det gör vi ju årligen inom släkten också, faktiskt, vid Domarudden har vi gjort det tidigare vid i alla fall. Man bokar så här bastu och så sågar vi upp isen vid vattnet där och vid bryggan, och så springer vi ut och kör isvak varje februari och bastar och dricker bira.
Jag har ju pratat om den här bastuflotten som jag gjorde ett gig på. Och det var så jävla sjukt. Häromdagen så fick jag ett sms ifrån Niklas, heter den här arrangören. Tjena, bara, vore det inte riktigt roligt om du och Janne skulle komma på Rock på Fjorn, som det heter nu. Han kör det här för 5:e året i rad, och nu ska de liksom gå ut offentligt med arrangemanget och hoppas på att det kommer cirka 150 båtar som lägger till då runt den här bastuflotten ute på Vänern, och så hoppar folk i och badar och så vidare, och så står man där och lirar. Vad säger du? Ska vi ta erbjudandet och dra på bastuflotten?
Jag är på.
Men Christian, det där är jätteroligt. Jag är inte så här superstor bastubadare, även om jag såklart vet att det heter sauna på finska. Däremot kunde man ju se Dregen i Så mycket bättre bada bastu och bli rispiskad utav ingen mindre än Arja Saunama.
Och sen la de ner Så mycket bättre.
Sen tar programmet en paus helt enkelt. Vi ska omformulera formatet. Vad heter det?
Blev för mycket för svenska folket kanske.
Jag tyckte han såg lite plågad ut där Dregen när han fick det där basturiset i facet. Hon slog ju fan honom i ansiktet. Det är livsfarligt där med äldre finskor alltså. Men på tal om och Finlandsfärger och på väg till Finland och leta efter bastu, och på tal om Dregen, det är alltid ganska roligt att vara på de här färgerna. Vi kommer säkert återkomma till Finlandsfärger hur mycket som helst. Det var ju en gång Dregen på att få riktigt mycket stryk. Jag vet inte om vi var på väg och leta efter en bastu eller inte, men när vi stod på toaletten så kom det en arg stor finne och bara så här: jävla Dregen-kopia. Och jag bara, all right, nu ska vi se här, nu kan det gå hur som helst. Beror på vad han svarar här nu, hur dryg och arg och full han är så här. Men det blev aldrig slagsmål, men det var jävligt nära. Han bara, men vad fan liksom, jävla drägen kopia.
Bra när man är kopia på sig själv, det verkar konstigt. Ja.
Men tack Christian för din bastuhistoria.
Jag har två tips vad gäller bastu som vi kan avsluta med. Något som är jävligt gött, det är att hälla lite av ölen man oftast har i bastun på de här stenarna. Det luktar gott, blir en härlig arom i bastun. Det som inte funkar, som en av mina polare gjorde, det var att ställa dig och pissa på stenarna. För det luktar för jävligt och då får alla evakuera bastun. Så det är ett tips att inte testa.
Nu sätter jag lite press på mig själv alltså. Men förhoppningsvis om något år eller två, när jag ska sätta igång någon så stor renovering hemma, så ska jag... Jag har liksom ett... Alltså, huset som jag köpte hade ett rum som är som en kalldel bara vi har nu. Det är stor i bara som vanligt massa skit i, liksom ett oanvänt rum som hänger ihop med badrummet. Det var tänkt att det skulle vara en bastu från början. Så det är liksom halvpåbörjat inrätt. Vi ska blåsa ut allt, göra om helt... nytt badrum där. Och då ska vi bygga hela den här delen också. Och göra bastu där. Och slå ut väggar. Och ska vi bara ha så här panorama fönster. Så man sitter där helt näck med riset i handen. Och kan kolla på älgarna ute i skogen. Så att jag är inte super så här fan av bara bastu. Men min finska flickvän älskar det. Och jag kan tänka mig att det är rätt nice att ha en bastu då hemma.
Det blir denna veckans program. Och glöm inte, missa inte snarare våran deal som vi har med HelloFresh. Om man vill beställa hem lite billigare. Fortsätt skicka lyssnarberättelser. Dela ordet att vi finns och är tillbaka med en säsong 3. Nu ska ju jag åka iväg på kick-off med företaget,
ja,
till fjällen, ja, igen. Och så ska vi se då om jag har lärt mig åka skidor nykter eller om jag måste fortsätta att dricka innan jag ställer mig på skidorna.
Jag skulle nog säga, ta det ett par rejäla innan så du inte bryter några ben.
Va? Det kom från dig också? Det här är sjukt. Ja, vi får se hur det går. Det hör vi nästa vecka.
Podplay, en del av